I klassrum runt om i landet pågår dagligen ett intensivt arbete för att få undervisningen att fungera för alla elever. För landets över 100 000 lärare har uppdraget blivit allt mer komplext i takt med att fler barn i skolan har en diagnos. Som vi berättat i serien Diagnosinflationen har antalet personer med ADHD eller autism mångdubblats sedan början av 2000-talet. Idag har i snitt 3 elever i varje klass en NPF-diagnos. Så vad innebär det här för lärarna? Hur hanterar man det här på bästa sätt? Och hur ser utmaningarna ut? Det ska vi prata om nu tillsammans med Jonas Bergman, mellanstadielärare på skolan Nya Elementar i Stockholm. Du kommer från jobbet nu. Hur har du haft det idag?
Jag har haft det jättebra. En variationsrik och hektisk dag som det ska vara inom skolans värld.
Här i studion finns också Elinor Kennerö-Tonner, skolchef på 5 skolor och förskolor inom Raoul Wallenberg-koncernen i Stockholm. Det låter som mycket jobb. Hur hinner du med allt?
Jo, men det gör man. Det är bara att prioritera, för allt är så himla kul, så att det är inga problem.
Och i en studio i Göteborg sitter Emma Leifler, lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hallå!
Hej!
Varför är just skola och pedagogik så spännande att forska om, tycker du?
Och det finns alltid mer att lära, alltid mer att undersöka och viktiga områden och som berör så många såklart.
Om vi börjar med dig Jonas, du undervisar ju flera klasser under en arbetsdag. Vilka olika behov möter du?
Oj, de är många. Det är behov för stunden, det är mer långvariga behov, svårigheter, utmaningar. Väldigt många behov skulle jag säga.
Och hur kan de se ut?
Ja, de ter sig olika beroende på hur väl förberedd jag är och mina kollegor är och hur väl vi kan möta dem i verksamheten. Mm. Men det är klart, saker händer alltid inom skolan och ibland får saker ske på uppstuds, så man måste trolla med knäna.
Vad är det för saker som händer?
Ja, det kan ju handla om att något barn har haft en tuffare period på morgonen. Det kan vara små saker ur ett vuxenperspektiv men som är stora för barnen. Det kan vara en sjukskrivning, en trygghet som försvinner inom fritidspersonal eller dylikt. Som kan betyda jättemycket för inte bara ett barn utan flera barn. Så man tar aldrig något för givet när man går till jobbet så att säga, utan är ständigt beredd på att få vara flexibel och ha split vision.
Och när det gäller specifikt elever med diagnoser, vad kan du säga om deras behov?
Ja, den här känslan av att verksamheten ska vara tillgänglig och trygg för dem är central. Det är det för alla, vill jag säga. Men att de är förberedda på vad som ska hända, att rutinerna sitter, att det finns en god struktur i klassrummet och trevligt bemötande är ju verkligen något som måste fungera.
Att det är så många olika behov då, hur påverkar det situationen i klassrummet?
Ja, om vi pratar ur ett NPF-perspektiv, vilket vi ska göra nu, så tycker jag väl att många av de behoven som finns, rent trygghetsmässigt om vi börjar med det, de går in i varandra och jag skulle nog vilja säga att där tycker jag att det, har man en fungerande struktur och som jag sa, ett bra bemötande, att de känner igen vad som ska hända, då går det ganska bra på det planet. Sen kan ju behoven se väldigt olika ut vad gäller inlärningsmetoder och hur man behöver arbeta med. Det är en större utmaning.
Och att du har alla de här olika behoven framför dig i samma klassrum, kan man ju säga, är ett resultat av att den svenska skolan länge har präglats av inkludering. Men nu verkar pendeln vara på väg att svänga. Vi ska lyssna på vad utbildningsminister Simona Moamsson, Liberalerna, sa när hon uttalade sig om just inkludering i ett tidigare avsnitt av Diagnosinflationen.
Vi har i Sverige haft en skadlig inkluderingstanke där utgångspunkten har varit att alla barn ska vara i samma klassrum. Det har gjort att vissa barn som inte har klarat grunderna, som skulle behövt stöd, istället har hamnat längst bak i klassrummet med hörselkåpor eller med en stressboll i handen. Istället för i mindre grupp eller enskilt lära sig de här grunderna för att sen kunna vara en del av klassrummet. Så den här inkluderingstanken har varit så skadlig att den har lett till exkludering, och det är den konsekvensen vi försöker ta itu med idag.
Då frågar jag dig, Emma Leifler, lektor i specialpedagogik. Håller du med utbildningsministern här?
Tack. Redan för länge sedan sa jag att stressbollar är inte inkludering. Inkludering är ju mycket mer brett och mångfacetterat. Det som utbildningsministern uttrycker här, det är det som vi inom forskningsfältet kallar för fysisk integrering. Det vill säga alla barn med olika behov i samma klassrum med en lärare utan några extra resurser. Så inkludering är ju så mycket mer. Inkludering är ju att höra till, men också att få tillgång till ett lärande. Så inkludering är ju innehållsmässig. Inkluderingen är social och inkluderingen är fysisk. Och den fysiska inkluderingen, det är kanske det då som jag tänker att utbildningsministern uttalar sig om här.
Hur ser det ut i skolan generellt då, skulle du säga? Hur inkluderande är den idag?
Ja, de studier som jag har gjort och som jag har tittat på andra studier också såklart, då visar det sig att den fysiska lärmiljön, där har vi kommit lite längre vad det gäller inkludering, att det är lätt att veta vad vi konkret kan göra. Kanske just det som ministern lyfter också med hörselkåpor och stressbollar, vikskärmar och kanske dämpa ljud och ljus och så vidare. Det har inte kommit lika långt om vi tänker målgruppen elever med MPF. Framförallt inte vad det gäller social inkludering. Det har vi mycket att jobba med. Psykosociala aspekter i lärmiljön. Och pedagogiskt didaktiskt har vi också ganska stor utvecklingspotential i svensk skolkontext.
Varför är det viktigt att vara inkluderande då?
Det är otroligt viktigt för elevens välmående, för elevens identitetsutveckling, för elevens, vad ska man säga, syn på sig själv och också då måluppfyllelse, att få rätt till en utbildning på lika villkor som alla andra.
Jonas Bergman, lärare, håller du med?
Absolut, verkligen. Fullt ut.
Vilka strategier använder du då för att skapa en så bra lärmiljö som möjligt för de här eleverna?
Jag försöker väl någonstans att jobba med gruppen som helhet, att alla ska för det första känna sig inkluderade utifrån vilken person de är, för det är trots allt människor och egentligen personer vi pratar om istället för att fokusera kanske på svårigheterna. Så det är väl grunden. I det, att skapa en fungerande grupp, så att man har en tolerans, att man kan använda varandra i rummet som, jag ska inte säga resurser, men man blir en resurs för varandra. Alltså det demokratiska uppdraget att som vi också ska kunna bära någonstans, medbestämmande, delaktighet. Det måste man när man har så många elever som 28 stycken och ansvarar för en hel klass. Specifika metoder kan ju vara att man får gamla klassiska, förlåt, men en sån sak som EPA-modeller och så vidare, så att alla får känna att de lyckas. Och när jag säger en sån fras, det betyder enskilt par alla. Att man får en möjlighet utifrån en tydlig instruktion att påbörja en uppgift, att man sen får möjlighet att stöta och blöta den uppgiften i par med en kompis, och sen att vi summerar lektionen tillsammans allihopa, för att det ska bli någon form av konklusion för alla.
När vi pratade vid inför det här samtalet så var du inne på proaktiva åtgärder, alltså att förbereda lektioner och liksom bemöta eleverna på ett särskilt sätt innan de går in i klassrummet. Oh ja. Vad handlar det om?
Nej, men nu jobbar jag till exempel som ämneslärare och inte klasslärare, och det är ju jätteviktigt att man inte tar barnen för givet när man går in och har sina ämnen och kanske just har varit i en annan klass. Utvuxen perspektiv så tror jag ofta att vi kommer med våran målbild, våra förväntningar på hur den här lektionen ska bli. Men herregud, i mitt fall, jag jobbar med 10-åringar, och om inte jag börjar med att repetera och fånga upp och påminna vad vi jobbade med sist, så då är ju jättemånga, inte bara MPF-eleverna, satta på pottkanten vad gäller uppmärksamhet i starten på lektionen. Så tavelstruktur, påminnelsestöd, startstöd i olika former, ett högt engagemang och framförallt en rörlighet i rummet, och det är jätteviktigt, utan att vara forcerad.
Elinor Kennerö-Tonner, du var tidigare rektor på Källbrinkskolan i Huddinge, där ni valde att anpassa hela skolan efter de behov som eleverna med MPF-diagnoser har. Vad var det ni ändrade på?
Ja, men vi ändrade ju egentligen på allt. Vi ändrade mycket på det som du pratar om nu, Jonas, det här med förberedelser, lektionsstruktur, det ska se ut på samma sätt, igenkänning. Oavsett ämne, att ha liksom samma sätt att hålla sig till i klassrummet. Enkelt för läraren, enkelt för eleven. Så både i lärandet, i den fysiska lärmiljön, men också väldigt mycket i den psykosociala lärmiljön. Att vi jobbade väldigt mycket med det relationella perspektivet, att se individen, att uppmuntra styrkor för att bygga vidare på det, och att inte fokusera så mycket på det som är tufft. Därför att om man fokuserar på det som är gott och starkt och bra hos individer, så växer det. Och då klingar ofta det andra av. Så det var ju liksom en kombination av de här tre bitarna. Liksom den fysiska lärmiljön, den akademiska lärmiljön och den psykosociala lärmiljön som vi tittade på.
Och när det kommer till den akademiska lärmiljön då, som du kallar den, alltså hur lektionerna är upplagda, vad kan du säga konkret att ni gjorde där?
Ja, men vi gjorde ganska exakt det som precis beskrevs. Vi hade en väldigt tydlig struktur, både på tavlan men också i hur lektionen alltså sattes igång, hur vi gjorde på samma sätt i alla klassrum. Det startades upp på samma sätt. Det här med återblick, repetition, superviktigt. Men också att alla lärare startade lektionen med att liksom någon liten form av hook inför det som ska komma skall. Någonting som gör att du kan hänga upp kunskapen som ska komma både i korttidsminnet och i långtidsminnet. Så att liksom skapa någon liten rolig grej kring det. Det kan vara liksom en sant eller falsk, det kan vara en kluring, det kan vara en bild, ett citat, en sång, vad som helst egentligen, för att få igång liksom lärandet och hjärnan att liksom vara med. Vi hade också, som kanske var det mest genomgripande både för mina ungar och mina lärare, var ju att vi hade aldrig en genomgång som var längre än 10 minuter. Och det var jätteviktigt, därför att 10 minuter orkar man lyssna och sen så backar man. Så, men väldigt tydliga strukturer helt enkelt, såg exakt likadant ut hela tiden.
Och de här förändringarna, vad gav de för resultat?
Ja, de gav ju väldigt, väldigt goda resultat skulle jag säga. Nu, Källbänksskolan var en skola med goda resultat ska jag säga redan från början. Men det var tydligt att det fanns en grupp som inte klarade sig och det var ju barn med behov. Och när vi jobbade, det här är ju ett jättelångt arbete. Vi talar liksom 3 år i aktiv utveckling. Men vi kunde ju se under de här åren hur resultaten förbättrades. Vi såg en ganska stor skillnad snabbt i pojkars resultat. Egentligen rakt igenom alla ämnen, oavsett om de hade en NPF-diagnos eller inte. Men på sikt kan jag väl säga att vi hade 100% behörighet till gymnasiet under många, många år. Vilket är väldigt ovanligt i en högstadieskola.
Och på de skolor du jobbar idag, gör ni likadant där?
Det finns väldigt många delar av det vi gjorde på Källbrink som ligger i Raoul Wallenberg-skolornas liksom vårat sätt att jobba, vårt koncept. Så vi har väldigt tydliga strukturer, både det här med lektionsstruktur, med tavelstruktur, med hur vi ser på lärandet. Och vi jobbar just nu väldigt aktivt just med det här, det kreativa i lärandet och det mer pragmatiska i att se på den formativa bedömningen exempelvis. Så det finns många delar inom RVS som påminner väldigt mycket om Källbrink, vilket gör att jag kände mig hemma väldigt snabbt. Annars hade det varit svårt för mig att gå in där, tror jag.
Emma Leifler, lektor i specialpedagogik. Vad tänker du när du hör Elinor beskriva det här sättet då, liksom ändra organisationen på en skola?
Jag tänker mycket både när Jonas och Elinor pratar. Jag tänker att de är två NPF-medvetna, både pedagog och skolledare. Det gör ju att man har ett annat förhållningssätt och jobbar så där proaktivt. Jag tänker det som Elinor beskriver är ju just den här grundläggande principerna, basen, strukturen som behöver sitta på skolor för att en NPF-diagnos ska få positiva konsekvenser istället för negativa. Det som jag också tänker är att det ser ju otroligt olika ut. Det är ju inte likvärdigt i svenska skolor som vi vet. Och det är ett litet lotteri och jag tänker så här, lyckos de barnen som drar den vinstlotten och hamnar där. För vi vet ju att det finns många barn som inte har en så förberedd lärmiljö som de här beskriver då.
Om all undervisning anpassas för elever med särskilda behov, finns det då inte en risk att de som har väldigt lätt för sig kanske inte får den hjälp de behöver?
Det är ganska lätt att lösa faktiskt. Att man tar hänsyn till det och att man jobbar proaktivt där också. Att man är medveten om att jag har elever som behöver acceleration. Och jag lyfter ofta det i olika sammanhang att när vi behöver den här övertydligheten, repetitionen, strukturen och att det ska bli begripligt. Då behöver man ju också ha de här verbala prompt. Att säga till en elev som har kommit längre att nu kommer det här vara, kanske till och med vara så ärlig och säga att det kommer vara lite långtråkigt och så vidare.
Vad skulle du säga är de största utmaningarna då, generellt för skolorna idag när det gäller att möta de här eleverna?
Det finns många utmaningar, men om jag skulle prioritera så är det absolut förhållningssätt, attityd, kultur på skolan, en välvilja till och syn på att det här är, vi har mångfald i svensk skola och vi ska göra vårt allra bästa. Det är den största utmaningen att få det synsättet.
När det gäller kompetensen, den var du inne på när vi pratades vid tidigare, att den inte alltid finns där.
Det är sant, och kompetensen har man ju också då ett ökat fokus på det, för nu har vi ju NPF-strimmor som vi kallar det på universitetet. Vi har NPF-kunskap i all grundläggande lärarutbildning och sen har vi utökad kunskap i specialpedagogiska speciallärarprogram, vilket är ett sätt att såklart kanske göra det bättre. Men vi har ju också då, kan man säga, det här dilemmat att vi har ju också yrkesverksamma som inte har fått den här kunskapen och kompetensen, och det är stor skillnad, för att det är redan i steg ett kan det vara svårt om man har teoretisk kunskap om NPF att omsätta det till praktiska handlingar. Men om man dessutom inte heller har då bakgrunds liksom kunskapen, så blir det ju ännu svårare att kanske handskas med det här och förstå det och framförallt känna sig trygg i sin pedagogroll. Vad kan jag göra när jag möts av det här i stundens hetta? Liksom?
Du nämnde NPF-strimmor. Vad är det?
En röd tråd av mer innehåll som berör NPF-specifika områden.
Okej, men när det gäller att nå ut med den här kompetensen bredare, då, hur ska man göra då? Hur ska lärare få den kompetens som de kanske har men kanske inte har?
Det är ju väldigt mycket på gång vad det gäller kompetensutveckling och olika typer av lyft, där det bland annat finns en stor del som nu berör NPF. Både SPSM och Skolverket har utbildningar som man kan gå kostnadsfritt. Men det som är avgörande, det är att skolledningen är kulturbärare, precis som Elinor. Det behöver vara skolledaren som väljer att satsa på det här området. Det här är någonting som jag har identifierat i min verksamhet. Det här behöver vi mer kunskap om. För det är de som sätter agendan, vilka insatser man gör vanligtvis.
Då bollar jag vidare det till dig, Elinor. Vad sätter ni in för insatser för att stärka kompetensen på din skola till exempel?
Ja, men det är ju väldigt komplext, men jag håller ju helt med Emma. Alltså, det handlar om att skolledningen behöver leda långsiktigt, att skolledningen behöver ha förståelse för barns behov, förståelse för hur lärandet fungerar, hur NPF-diagnoser påverkar lärandet och vad då lärarna i sin tur behöver göra i klassrummet för att det ska lyckas så väl som möjligt för så många som möjligt. Och jag tänker att som skolledare, jag satsade ju väldigt, väldigt mycket på det här såklart på Källbrink, därför att vi gjorde en sån stor utvecklingsresa. Nu inom mina skolor, inom RVS, så gör vi ju precis samma sak. Vi pratar om det här, vi har hela tiden det här på agendan. Det går inte att leda skolor utan att ha barn i behov på agendan, då lyckas man inte. Så vi lyfter ju hela tiden barns behov, vad kan vi göra, hur kan vi möta upp. Jag har personligen föreläst för mina lärare då i mina skolor, vilket är ett sätt att lyfta naturligtvis kompetensen. Men framförallt så tror jag att så länge som rektor har inställningen att det är så här vi ska jobba, vi ska liksom göra allt vi kan för så många som möjligt och vi ska göra det så bra som möjligt, och bara att sätta det på agendan är så oerhört viktigt ifrån skolledningshåll. Och det saknas tyvärr idag i väldigt många skolor. Skolledning förstår inte vikten av det här.
Hur vill jag är lärarna då att förändra sitt arbetssätt?
Alltså så här är det ju, när en stor förändring ska ske eller en liten förändring också för den delen, så är ju människan lite orolig. Man backar och tänker, oh nej vad läskigt, det här har jag aldrig gjort och vad betyder det här? Men alla lärare, ja, nu kanske jag drar för långt bort, men väldigt, väldigt många lärare vill ju göra det absolut bästa för sina elever. Och alla lärare känner sig frustrerade när man inte lyckas. Så jag skulle säga att det finns en jättestor vilja i lärarkåren att göra rätt och att lära mer. Men det handlar ju också om kulturen på skolan. Därför att om du har en kultur på skolan där vi är öppna, där vi vill vidare, där vi vill lyckas, där alla ungar är lika viktiga, då kommer det här ta sig emot på ett helt annat sätt. Men du har också skolor där du har de här som sitter med armarna i kors längst bak och är lite halvgriniga. Och där vet jag direkt, om jag kommer in exempelvis och ska föreläsa, då vet jag att här kommer det bli svårt. Man känner det direkt i kulturen i en skola. Och den viktigaste kulturbäraren kommer att vara skolledning.
Sitter med armarna i kors och ser lite negativ ut. Känner du igen det där, Jonas? Är det du?
Det har hänt. Det ska jag vilja erkänna. Och då har det nog främst kanske berott på att man, lite grann som du är inne på, Elinor, det är en förändring, ytterligare en förändring. Jag tror som skolledare är jätteviktigt att implementera tidigt att det här är en förändring som kommer ske över lång tid. Min erfarenhet när det inte tas emot så väl med olika visioner och förändringsarbete, det är just när de är för korta och det blir någonting vackert i en verksamhetsplan istället, som inte blir implementerat i själva verksamheten. Och då till slut så tror jag att lärarna tappar lite grann, precis som elever gör, meningsfullheten i att gå in med fullt grit och full energi i ett nytt kortsiktigt projekt.
Vi har ju pratat ganska mycket nu om organisatoriskt och liksom vilken inställning man ska ha. Men du, Jonas, var inne tidigare på vikten av att vara noggrant förberedd inför varje lektion och se till varje elev. Emma Leifler, vad säger forskningen när det gäller klassrumssituationen? Vilka strategier funkar bäst där?
Det finns ju mycket strategier som man har tittat på, och nu ligger det ju väldigt mycket i ropet i det där som kallas för evidensbaserade undervisningsstrategier. Det betyder ju att det är inte ett facit, men det finns tillräckligt mycket som säger att det här gynnar lärandet. Och då finns det ju metoder som gynnar alla, men som kanske är särskilt värdefulla för elever med NPF. Det är explicit undervisning, att man är väldigt tydlig. Det är som en didaktisk ram, kan man kalla det. Att man följer det, påminner om det som Elinor berättar, men att man är väldigt liksom övertydlig och steg för steg och ligger nära eleverna i processen.
Fackförbundet Sveriges lärare tycker ju att elevgrupperna måste minska och lärarnas arbetstid måste regleras. Jonas Bergman, mellanstadielärare, håller du med?
Ja, det gör jag. Absolut.
Varför då?
Jag ser för, eller har sett för många kollegor som, och nu pratar vi lite grann om när vi lyckas med sitt uppdrag och som du var inne på, Elinor, att jag tror att det du uttrycker att alla lärare vill hjälpa alla barn och så vidare. Jag ser det som en enorm stressfaktor med så många barn i ett rum. Och vad gäller undervisningstiden, den behöver minskas helt enkelt. Vi måste få mer luft i systemet just för att ha de här ställtiderna. Att kunna få sätta sig ner och ta en blick utifrån sig själv. Vart är jag just nu istället för att stressa in på ett nytt arbetspass? Det faktum är att även hur god vilja man än har för att göra det bra för eleverna, så måste man också mentalt få pausa lite grann och ställa om. För mig är det jätteviktigt, kan jag säga.
Elinor Kenneröd-Tonner, du är skolchef. Är det mindre grupper och mer tid för lärarna som är lösningen, tycker du?
Jag tror att det är lite för enkelt faktiskt att säga så. Alltså jag tittar då tillbaka på Källbrink exempelvis, där vi hade stora grupper. Vi hade 30 i varje klass, vi hade en lärare på plats. Där handlade det om arbetssätt. Att när vi gick in i det sättet som vi då tog fram, vårat koncept, Källbrinkskonceptet, då sparade vi stress, vi sparade tid, vi sparade just det här som du pratar om, Jonas, den här känslan av otillräcklighet. Den försvann ju i mångt och mycket för lärarna på skolan. Vi hade inte alls samma känsla av det här, att man inte hinner med, att man inte orkar, att man inte kan, som vi hade innan. Så det var ju en enorm vinst i sig. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om arbetssätt faktiskt. Och det behöver man ju hitta ett sätt som fungerar på hela skolan. Med det sagt är reflektion oerhört viktig, både enskild och i grupp. Jag tänker att det är A och O för att komma vidare. Vad hände här? Vad hade vi kunnat gjort annorlunda? Hade det blivit ett annat resultat? Eller tvärtom, det här blev resultatet, vi backar bandet. Så att självklart tycker jag att det är viktigt. Men jag tror att det är för enkelt att säga att vi ska dra ner på undervisningstiden och då har vi löst alla problem. Det tror inte jag. Jag tror att det handlar om arbetssätt i väldigt, väldigt stor utsträckning.
Vi ska prata lite om extra stöd också. I det tredje avsnittet av Diagnosinflationen hörde vi Gunilla Granholm, specialistpsykolog och ordförande för en nationell NPF-arbetsgrupp. Hon pratade om att en diagnos ibland blivit ett krav för att en elev ska få extra stöd i skolan, trots att det egentligen inte ska behövas.
Det här har ju lett till att insatser och stöd har fördröjts i väntan på den här diagnosen, och att problemen också har hunnit växa sig större.
Emma Leifler, är det så att anpassningen ofta kommer först när barnen har fått en diagnos?
Det är ju ett mönster av att det ser ut så, och vår skolpolicy är väldigt tydlig med att det inte ska behövas en diagnos, utan man ska ha rätt till ledning och stimulans och utvecklas utifrån olika förutsättningar. Tyvärr har det blivit så att i mångt och mycket så behövs en diagnos i alla fall vad det gäller de där lite mer särskilt stöd och lite mer riktade insatserna. Extra anpassningar kom ju också som ett sätt att försöka lösa det här, som man nu har insett att det kanske inte var den lösningen som behövdes. Så jag kan sammanfatta så här att ja, tyvärr så i mångt och mycket behövs en diagnos för att få riktade insatser, och ja, stödet sätts in alldeles för sent och i alldeles för liten omfattning.
Vad kan det leda till då om barnen inte får hjälp i tid?
Otroligt negativa konsekvenser. Jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att man inte har empati nog att förstå vad det innebär när ett litet barn hamnar utanför eller hamnar efter, och hela familjen sätts i en jobbig situation, och sen kan det få fler psykiska symptom såklart, med att man blir hemma från skolan eller självskadebeteende och depression och allt värre saker. Så att jättemycket gör det om inte man får stöd i tid.
Mm. Många föräldrar till barn med NPF-diagnos upplever ju en frustration i kontakten med lärare och skolledning. Inte minst när det gäller frågan om rätt till extra stöd. Det är något som vi hört om tidigare i den här serien. Jonas, du som har kontakt med de här föräldrarna, vad skriver de och hur är tonläget?
Ja, det finns många skrifter och många tonlägen vill jag börja med att säga. Men för egen del så det låter som jag framhäver mig själv, men jag tycker att det flyter på bra. Kanske för att jag är själv förälder, att jag förstår och är inte lika fyrkantig som innan jag själv fick barn. Att bakom de här första reaktionerna, upprördheten, som det oftast är om man får ett mejl, så finns det bara en önskan om att det ska gå bra för mitt barn.
Vad är de upprörda över?
Det kan vara just att vi pratar om att en extra anpassning inte har suttit, eller det särskilda stödet upplevs hemma inte har suttit och barnet har uttryckt någonting. Och jag brukar försöka inleda varje termin eller varje läsår och prata med vårdnadshavare om att jag förstår att det kan kännas känslosamt jobbigt när ens barn uttrycker sig eller så. Ta en kontakt först med skolan. Eller ta inte, rättare sagt, och bedöm skolan framför ert barn. För då blir ju uppförsbacken betydligt högre för oss att förtroendemässigt. Men får vi bara en chans att prata om det faktiskt där och samverka runt det, så är jag säker på att vi oftast löser det. Och det är min bild också. Att när de första känslorna har fått lugna ner sig, så kristalliserar sig faktiskt en bild som kanske inte var så dramatisk som den många gånger har upplevts hemma.
Men då gäller det att ta sig tid till de där samtalen, eller?
Absolut, men jag är av den åsikten att tar man den tiden så är det en väl investerad tid. Och det handlar jättemycket om att inte försöka skydda sig bakom några vackra skrifter i ett åtgärdsprogram eller liknande. Utan det handlar om att försöka spegla, så här ser verksamheten ut. Det här gör jag, det här känner jag att jag brast i, om det nu är på den nivån att jag behöver säga det. Men att man också måste tacka för inputen som kommer. Med det sagt, jag har ju mött föräldrar som också, när det kommer till betyg och bedömning, som har varit, såklart haft sina åsikter även främst på högstadiet då. Och då kanske man får ta hjälp av skolledningen på ett annat sätt, tänker jag. Så att vi får den arbetsro vi behöver. Men då är vi inne på någonting annat.
Precis, när det gäller då frustrationen kring anpassning och extra stöd för elever med NPF-diagnos, är den frustrationen oftast motiverad, skulle du säga?
Svårt att säga oftast eller inte. Så det är jättesvår fråga, tycker jag. Det har funnits stunder när jag kan förstå vårdnadshavares frustration. Ja, absolut. Där man är garanterad rent av ett särskilt stöd. Rent av någon som hjälper till på rasterna för deras barn med autism som inte kan vara med på kringrutan därför att det blir för oklara regler och slutar med ett utbrott. Så är den veckan förstörd. Och så finns inte det stödet. Så självklart så finns det stunder när de har rätt att få bli heligt förbannade.
Men händer det att de ställer orimliga krav?
Orimligheten tror jag hänger ihop med frustration. Om det har varit ett antal incidenter så tror jag också att det lätt blir ett skyttegravskrig. Att man börjar se på skolan som några som inte lyssnar. Och då kan kraven bli orimliga i känslostormen som kan bli. Därför vill jag verkligen framhäva att det är viktigt att ta en tidig kontakt, och det vill jag säga till alla som kommer ut som nya på arbetsmarknaden. Var inte rädda för att prata med vårdnadshavare, även om mejlet låter passivt aggressivt.
Det är ett komplext yrke du har. Du måste tillgodose många olika behov varje dag, uppenbarligen. När du möter blivande lärare som funderar kring det här, vad säger du till dem?
Jag säger att det är världens bästa yrke. De kommer få det tufft och de behöver vara snälla mot sig själva i det jobbet.
Då säger jag tack till er alla tre. Jonas Bergman, mellanstadielärare, Elinor Kennerö-Tonner, skolchef, och Emma Leifler, lektor i specialpedagogik. Jag heter Erik Lagqvist, sändningsproducent var Anna Berg, teknik och slutmix Daniel Högberg, och det här programmet görs av produktionsbolaget SMT.